Ja, välkomna till Radio Tyresö som sänder på 91,4 MHz. Och det här är Inge G som sitter hemma hos mig. Och jag tänkte att nu ska vi samtala lite grann kring internationella frågor. För jag sitter här med två vänner som nyligen har besökt Centralamerika och till och med tre länder. Jag tror att det var Honduras, El Salvador och Guatemala. Men först så tänkte jag att ni får presentera er själva lite.
Ja, jag heter Elisabeth Hedlund och har bott i Tyresö i många år och är för närvarande gruppledare för Vänsterpartiet här i Tyresö.
Vad betyder det att vara gruppledare?
Ja, att man sitter med i KS och är liksom och håller lite i partiet så.
En sorts lokal partiledare,
ja,
kan man säga.
Ja, kan man väl säga så.
Ja, okay. Och du har bott länge i Tyresö?
Sen 95.
Och jag heter Danny Magnusson. Jag bor i Vällingby men vistas ofta i Tyresö hos min särbo.
Och din särbo är?
Elisabeth Hedlund.
Ja, jag förstår nästan det. Så. Ni har besökt Centralamerika och till och med varit i tre länder. När var det?
Det var i november. Vi skulle åka och vara valövervakare i Honduras som hade val den 24 november.
Fast det är väl lite simla vanligt att man åker och är valövervakare?
Nej, men det här vi var väl så att säga akkompanjement, det heter det, till det nybildade partiet Libre som har funnits i några år efter att den dåvarande presidenten Zelaya blev utsatt för en militärkupp och fråntog sitt ämbete. Men nu har detta parti inbjudit då internationella partikamrater från olika organisationer för att vara med.
Varför bjöd de in just dig?
Ja, för jag sitter med i Vänsterns internationella forum som är Vänsterpartiets internationella organ. Och då har jag lite ansvar för Latinamerika och då skulle jag och en till åka dit.
Ja, så det ingick i ditt uppdrag för Vänsterns internationella forum att vara valövervakare? Då?
Absolut.
Och du följde med på kuppen?
Ja, som pensionär och nyfiken sådan dessutom så såg jag att det var ett underbart tillfälle att få se hur det finns och hur det fungerar på andra sidan jordklotet.
Ja, det förstår jag. Vi ska prata lite mer om dina upplevelser sen då. Men hur gick det i valet då i Honduras?
Ja, det var ju en skakande upplevelse så tillvida att alldeles i början av kvällen så föreföll det som Xiomara Castro Zelaya, den kvinnliga presidentkandidaten för Libre. Hon utropade sig själv och sa "Joy, soy la presidenta de Honduras". Men det blev istället den ledaren för det nationella partiet som ansågs vara segraren. Sen blev det så att Libre överklagade valresultatet för man upplevde att det hade varit mycket valfusk när man räknade samman rösterna på högre nivå. Men detta har valmyndigheterna inte godkänt. Men det gick ju på ett vis ändå ganska bra för Libre för de fick 31 stycken diputade i kongressen och de fick ett stort antal alkalde, borgmästare ute i landet och över 500 olika partifunktionärer.
Men jag tror inte att vi som bor här i Sverige vet skillnaden mellan Libre och, vad sa du, det andra partiet hette?
Det var det nationella partiet.
Ja, rent politiskt då, om ja, man Libre, klassar efter våra mått.
Men. Absolut, ja, det finns nog inget parti efter våra mått som kan vara som det partiet som vann, för det är ett höger, ultrahöger parti.
Som vann?
Ja, som vann. Men Libre, det är motsvarande Vänsterpartiet kan man säga.
Ja, men det tror jag räcker så att folk förstår. Det är höger och vänster och höger ja. Vann.
Men ändå blev det en viss seger på för detta nybildade parti Libre som tidigare inte hade funnits som parti. Att de lyckades ändå samla väldigt mycket progressiva krafter och de är väl på G här och försöka, besvikelsen var ju stor att inte Xiomara blev president, men de kämpar på och de fick ju ändå en viss framgång i parlamentet.
Men vad gjorde du själv som valövervakare, vad gör man?
Ja, man är med från början och ser till, det är inte likadant som valen här i Sverige. Där är det liksom risk för våld, man får också gå och titta att det inte förekommer reklam, att folk kan få rösta i lugn och ro så att inte någon kikar över axeln. Valurnorna ser inte precis ut, eller valbåsen som hos oss, det är mer som några små pappkartonger. Man går omkring som en kraft in i vallokalerna och skapar så att säga lite ordning. Folk reagerar på att det kommer främlingar med de här legitimationerna som vi har. Att vi akkrediterade som valövervakare.
Du då, Denny, vad gjorde du under tiden? För du var inte officiell valövervakare, vad jag förstår.
Nej, jag var kvar på hotellrummet och skrev färdig en roman.
En egen författad roman?
Svar ja.
Spännande. När kommer den ut då?
Det får vi se.
Det får vi följa. I så fall får det bli en särskild intervju med den, med dig när den kommer ut. Ja, sen har vi flera länder att avhandla. Sen åkte ni vidare till El Salvador efter
ja,
det.
Ja, för det var ju också lite uppdrag för vänsterns internationella forum eftersom det finns ett nätverk av olika vänsterorganisationer. Så vi skulle styra upp lite hur verksamheten skulle bedrivas och planera inför kommande år. Och där fick vi också göra ett otroligt intressant studiebesök på någonting som heter La Ciudad de las Mujeres, kvinnostaden. Och det var väl i praktiken någon slags fullkomligt fantastiskt kvinnohus där kvinnor i de här kommunerna närliggande kunde få allt hjälp och all stöd i alla livets skiften. Hade du blivit misshandlad av din man, hade du problem, juridiska problem, problem med fortbildning, alltså det var ett multikvinnohus kan man säga.
Och där var du också med där, eller?
Ja, och det var en fantastisk upplevelse det också. Att se hur kvinnor i alla former kan få stöd och hjälp. Både av läkare, tandläkare, jurister, polismän. Ja, på alla vis kan de få hjälp och känna sig trygga inom detta område.
Var det som ett litet samhälle för
det
sig
var
självt,
som alltså? Ett samhälle, ja. Och där fanns alla olika institutioner och... Ja, det var fantastiskt.
Och vilken kvinna som helst var välkommen
ja,
att komma dit då.
Ja, och det är ju inte bara en kvinna som hade problem där och
nej,
fick
nej.
Hjälp. Det var verkligen av behov vad jag förstår.
Och vem betalar det här?
Det var staten. Det var ju som ett pilot. Det finns 6 till sådana i El Salvador.
6 stycken?
Ja. Nej, men det var som var fascinerande var ju också att alla som arbetade på det här kvinnocentret var kvinnor. Även poliserna, vilket är mycket originellt. Det finns väl kanske 20-15% av poliserna i El Salvador som är kvinnor. Men alla de mötte där var kvinnor. Så att Denny här och en annan kamrat som var med från vänstern var väl de enda männen nästan som rörde sig i detta område.
Män var i princip förbjudna i det här området. Eller i
de hade gjort otyg innan. Ja. Och fick inte vara med där.
Men du blev insläppt.
Jag var insläppt.
Ja, det kan man ju fundera på. Det var som ett litet land i landet.
Absolut. Och det var väl ett väldigt gott exempel. Och jag tror att det hade väldigt stor betydelse för människorna i El Salvador. För kvinnokampen där. Att det finns något liknande. Mm. Och jag kan väl säga rent generellt att vi har nog inget lika fint i Tyresö faktiskt. Det skulle kanske behövas här också, vem
nej,
vet.
Om vi ens har det i Sverige.
Nej.
Det låter ju som att det skulle vara någonting som man skulle studera och kanske apa efter så småningom på något sätt.
Mm. Och barnen som kvinnan hade med sig blev omhändertagna och det fanns fantastisk verksamhet för barnen.
Och skolor och allting.
Ja, en total trygghet så att säga. Det, hela stället utstrålade någon slags väldigt lugn. Det var väldigt...
Vad är det för parti som styr i El Salvador?
För närvarande är det FMLN, det är ett vänsterparti. Och i dagarna, ganska snart, den 2 februari så är det på nytt val i El Salvador. Och man får väl innerligt hoppas som vänsterpartist att det blir FMLN som fortsätter och regerar.
Det blir ju ett spännande val. Kommer du att vara valövervakare då också tror jag?
Nej, inte den här gången. Nu är det hemmapolitiken som får ta lite tid i anspråk.
Sen därefter så åkte ni till Guatemala.
Ja, och när jag kommer till Guatemala så är det nästan för mig som att komma hem. För att vi här i Tyresö på lokal nivå, vi har ju jobbat med projekt där ända sedan 1999, vilket är ungefär 14 år sedan.
Jag vet, jag har ju faktiskt själv haft förmånen att vara med dig i Guatemala ett antal gånger när vi hade det projektet.
Och det var ju väldigt roligt att se faktiskt att det arbete som vi har gjort med kvinnogrupper, det är någonting bestående. Så de jobbar ju fortlöpande med att organisera kvinnor, så vi var ute med 4 olika kvinnogrupper och då kan man ju tänka på att kvinnorna där, de kan många gånger inte läsa, inte skriva, men partiet gör ett stort arbete för att informera, människor och kvinnorna om deras rättigheter, deras möjligheter. Och vi var i en by som hette San Juan Atitlán.
Vänta lite nu, kan du placera oss lite på kartan? För även om Guatemala inte är så stort, så var någonstans ungefär ligger det här?
Det är i nordvästra hörnet, uppåt gränsen till Mexiko, i bergslandet.
Ja, lite mer norrut alltså.
Ja. Och där är det jättevarmt på dagarna och kallt på nätterna. Men då var vi och besökte en kvinnogrupp. Då hade de vandrat i 1,5-2 timmar för att komma till vårt möte. Och de här kvinnorna som var en nybildad organisation då hade 460 medlemmar. De hade på sin agenda 2 stora behov som de ville ha hjälp med. Dels att de ville få hjälp med att skaffa skolmaterial till sina barn.
Alltså läroböcker, skolböcker helt enkelt.
Ja, skolböcker, pennor och anteckningsblock och suddgummi och linjaler och så. Mycket på mycket basal nivå.
Det är väldigt konkret och bra.
Så det sa vi att det skulle vi försöka jobba för. Och sen hade de ytterligare...
Och vi då menade Vänsterpartiet i Tyse.
Mm. Och det var lite spännande för min kompanjer och den. Här tror jag att han är väl en lång och reslig man i vanliga fall, men i förhållande till Maya-befolkningen där så föreföll han jättelik och alla tyckte att han påminner om jultomten. Nu du fick också prata till dem på svenska och det var väl stora intryck för dig.
Men du kanske kan berätta lite själv också.
Ja, det var ju verkligen en upplevelse att se dessa indiankvinnor korta till växten, klädda i sina bydräkter, färgglada, hemstickat, hemvirkat, långa mörka hår på alla. Och där står jag som en, jag vet inte vad man ska säga.
Men är du UFO?
Ja, visst var jag väl lite grann ett UFO med tanke på hur de tittade på mig. Bara att tänka sig att många av de här kvinnorna har vandrat genom ödemark kanske 1,5-2 timmar för att komma till det här mötet. Så förstår man ju också att det är betydelsefullt för dem. När jag har varit med på ställen där jag har varit en form av sjukstuga och de har visat kartor över byarna, visat all medicin de har som rymdes på en vanlig liten frukostbricka.
Det var inte mycket de hade.
Det var nästintill ingenting och de bad om hjälp.
De vill ha medicin, utrustning.
De vill ha medicin och utrustning och som Elisabeth sa här, det behövs skolmaterial och behovet är enormt.
Det finns många projekt som skulle kunna sättas igång, det vad jag förstår det där.
Ja, men absolut.
Men alltså, vad jag kommer ihåg så, allting som gjordes i Guatemala gick ju faktiskt inte genom VIF. För att visst var det väl så att just Vänsterpartiet i Tyresö, eller genom en förening som hette Luca, hade ett projekt för att utbilda blivande barnmorskor, eller barfota barnmorskor kallades det för, va? Så det tror inte jag att de som lyssnar kommer ihåg så mycket av, men bara jättekort, vad har hänt med det?
Jo, det har ju faktiskt funkat väldigt bra med de här barnmorskorna. De har ju hjälpt till på många sätt vid födslar och även har de kunnat påverka lite och berätta lite om barnbegränsning. Så att det har varit väldigt viktig verksamhet. Sen finns det väl en dröm om att kunna skapa ett Casa Materna, något mödravårdscentral kan man säga. Men det är ju också ett ganska omfattande projekt och där måste ju guatemalanska staten och kommunerna gå in och finansiera lite. Men just den här typen av konkreta projekt som vi ser nu med skolmaterial och material till med mediciner, det är sånt som vi kommer jobba aktivt för här i Tyresö för att försöka få till stånd och hjälpa de här 460 kvinnorna i den byn.
Och det här barfota barnmorskeprojektet, där har jag ett minne av att Tyresö utlands- och fredsförening var med och samlade in pengar för att det skulle gå att genomföra.
Absolut, och det har ju varit av väldigt, väldigt stor betydelse. Därför att det är väldigt mycket pengar som man inte kan få via Sida på det sättet, som handlar om konkreta material och saker.
Nej, det är inte alltid deras regler stämmer ihop med vad som behoven är.
Nej, men precis. Och det här är ju att allting går alldeles direkt utan att det fastnar i några underliga felaktiga fickor heller. Utan det är ju en direkt hjälp som vi känner väldigt starkt för.
Men du berättade lite för mig innan här, Denny, om din upplevelse av hur man bodde. På vissa ställen i vart fall i Guatemala.
Ja, alltså jag har ju som många andra här i landet sett bilder på hur det kan vara där borta. Och hur de här hyddor och kåkstäder och allt vad man kallar. Men det går inte att förstå av att se några bilder. Verkligheten övertrumfar detta och det grövsta.
På vilket sätt då menar du?
Ja, om vi föreställer oss ett plåtskjul med korrugerad plåt på taket. Ja, de är säkert fattiga. Men när du ser och åker kilometer efter kilometer bland dessa hyddor som ofta saknar väggar dessutom. Och ser människor sitta där inne. När regnet faller och det är inte bussen de väntar på. De bor där. De har ingen annanstans att ta vägen.
Nej, det är svårt att förstå. Det är svårt att se att hjälpa vill man göra. Men det går ju inte att hjälpa alla på en gång. Det
finns inte en möjlighet.
Men vad är det för regim i Guatemala nu? Det har väl varierat lite grann fram och tillbaka.
Ja, nu är det väl värre än värst kan man säga, för att valet 2011 så blev det ett parti som heter Partido Patriota som anfördes av den som är president, är en gammal ex-general för det forna inbördeskriget. Och det är tyvärr så att väldigt mycket av även statens finanser går via narkotrafiken. Det är väldigt, väldigt...
narkotikatrafiken.
Ja, för att det finns ju vägen via Mexiko och... Ja, det finns narkotrafik och det finns jättemycket
försäljning. Colombia har vi.
Colombia, Mexiko. Och väldigt mycket av den här drogen förs via Guatemala. Och de två största högerpartierna där är delvis finansierade av pengar som kommer från den här narkotikamaffian. Så att det är utomordentligt korrupt i landet just nu och väldigt mycket hot och repression. Så att man kan väl säga att utvecklingen har gått väldigt mycket... sämre.
Ja, men du som har varit där många gånger, är det så att våldet har
ökat? Ja, nej, men alltså det är också så, när vi åkte buss då från huvudstaden upp till Huehuetenango, då var det ju, när man gick på den här bussen så var det ju ungefär säkerhetskontroll som man skulle ut och flyga. Och när bussen gjorde stopp för att man skulle äta frukost i en liten ställe på vägen upp, då genomsökte de handväskor och muddrade och kände efter inga vapen i fickorna, för att det är väldigt, väldigt mycket våld och rån eftersom människor blir allt fattigare. Eftersom Guatemala är ett land där det finns resurser, men de resurserna finns hela tiden hos överklassen och hos de rika och i vissa fall hos maffian. Men vi var väldigt glada för att när jag var ju där 2011 under valet, och då fick en av våra kamrater blev omvald som kongressledamot. Men så sa de att det var fel, och under 2 år och 3 månader så hade inte han fått sin kongressplats. Men nu efter många överklagande så hade faktiskt rättssystemet tillerkänt honom en plats i kongressen, den han hade blivit vald till, och petat bort den från Partido Patriota, vilket var en stor, framförallt symbolisk seger för Vänsterpartiet där, som tyckte att det var fantastiskt. Det fanns en liten smula hopp om en liten smula rättvisa.
Det förstår jag. Och du då som var med Elisabeth här uppe i Huehuetenango som länet heter då, då. Hur upplevde du också att hon var ju en kändis där uppe, va?
Hon var verkligen en kändis. Det var många som kunde hennes namn och hade det långt fram på tungan. De vinkade, de morsade, de hälsade artigt. Men en av de starkaste upplevelserna som jag var med om här, just med tanke på det här med våldet, så har jag svårt att få ur tankarna att det var en omvänd värld. De skötsamma, De bodde i fängelser. Bakom bastanta galler och grindar. Och,
ja, men de som hade mera gott om pengar, eller?
De som hade gott om pengar. Ja.
Du sa skötsamma, nu ja, menar de rika kanske?
Ja, skötsamma och hyfsat burna. De var tvungna att förskansa sig därför att våldet ute är så utbrett. Och den som inga har, han kan även också ta för sig. Och ska du gå och handla, ja då går du inte in i butiken utan de öppnar ett litet hål i gallret. Och så får du varorna den vägen. Att det är svårt att förstå. Kommer du ute på en gata och ska gå in kanske och äta en bit mat. Då står det 1, 2 eller 3 beväpnade vakter med pistol och kulspruta utanför. Överallt så finns det skyltar om att du får inte ha pistol med dig in.
Mm. Ja, det är ju ingenting som vi är vana vid direkt. Nej. Men hade ni tid att ha någon sorts avkoppling? Ni har gjort en massa besök. Kunde ni ha någon semesterdag eller några under tiden?
Jag vet inte, allting flöt i varann, men någon riktig semester vet jag inte.
Men vi hade ju 2 dagar vid Panaya själv, vid Lago Atitlan, som är en liten vulkansjö, eller ganska stor, som är omgiven av 7 vulkaner. Och den engelska författaren Orwell sa väl en gång att det här är världens vackraste sjö. Och det kan väl vi vara benägna att hålla med om efter att ha åkt omkring på den en dag och gått i land och besökt några små Maya-byar, Santiago, Atitlan och San Pedro la Laguna. Väldigt speciella samhällen som ligger på slänten av vulkaner och en otroligt vacker sjö. Och sen är det ju en mer eller mindre tropisk blomprakt där. Jag vet att vi tog några julkort på stora julstjärnor som växte. Och det växte amaryllis och hibiskus ute, så det är ju fantastiskt
vackert. Ja, just det, ni var där precis före jultid.
Ja, så. Och Elisabeth kan säkert känna det lite mer avkopplande i vissa stunder än vad jag gjorde. För mig var det en hysteriskt underbar, fantastiskt fascinerande upptäcktsresa.
Ja, jag förstår det. Jag kan också förstå att du väckte en viss nyfikenhet då, med ditt vita hår och vita skägg.
Det kan tänkas, ja.
Jag har faktiskt också haft förmånen att varit vid Lake Atitlan och Panaya själv. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var ganska jobbigt att det alltid var barn som sprang efter den och skulle sälja saker. Var det fortfarande precis likadant?
De springer där än idag.
De springer där än idag med små armband och halsband. Och
saknas inte mycket. Och är hemvävt, hemgjort. Men det är ju försäljningen det gäller.
Det är väl förmodligen deras överlevnad, misstänker jag.
Det är levebrödet.
Sen åkte ni till Guatemala stad.
Ja, vi åkte till Guatemala City, huvudstaden, där vi tillbringade ett dygn och pratade politik med den nyblivna kongressledamoten. Och sen var det tidigt upp och fara iväg hem till ett väldigt julaktigt adventsfirande hemma i Sverige. Men det var ju en stor skillnad mot livet där. Men vi känner ju väldigt starkt att både den och jag, att vi kommer åka tillbaka och vi vill jobba vidare med våra vänner i Guatemala och i övriga Centralamerika.
Och det är samma sak för dig då?
Det är, jag kan bara instämma i föregående talaren.
Du vill också åka tillbaka?
Absolut.
Hur lång tid tar du åka ifrån Guatemala till Sverige?
Oj, ja, det tar
det är ganska långt.
Det gör ju det. Det finns inga direktflyg. Vi åkte på utresan, så åkte vi med från Arlanda till Amsterdam och sen via Atlanta. Och där fick vi sova över och sen kom vi fram. Så att man färdas ungefär 24 timmar med ett antal byten med plan och så.
Och så kommer man hem fel dag när man kommer hit,
ja,
på något konstigt sätt, va?
Det slarvas bort en dag på vägen.
Det gör det, va?
Ja.
Får man så här jetlags, eller vad kallar de det för? Man liksom...
Det drabbade mig inte, men däremot så var det samma dag 2 dagar i rad.
Det diffar
när
ju
åkte dit.
Ja, det blir ju konstigt.
Ja. Och då tappar vi en när vi åker hem istället.
Ja, jämnar väl ut sig längre då?
Ja, ja, precis.
Det är en 7 timmars skillnad. På,
om klockan är, hon är 7:05 här nu då, ja. Vad är klockan där då?
De är 7 timmar efter. Så man inte, ja,
det är
nu framme 12.
12 på dagen?
Ja. Mm. Men det kanske inte är den största skillnaden. Nej. Utan det är väl det som man mest tänker på. Så är det de här otroliga orättvisorna. Och det gör ont i hjärtat att se små pojkar putsa skor. 8-åringar som är yngre än mitt äldsta barnbarn. Det är bara fel liksom. Det finns ju mycket man vill göra.
Barnarbete överhuvudtaget i hela världen. Mm. Det är ju bedrövligt att det
Men
finns.
Men samtidigt finns det en otrolig optimism och glädje. Och att människor har en längtan efter att förändra sin verklighet. Så att på något underligt sätt så får man ändå en liten kick av att vara där. Att man känner att ja, det är jätteviktigt att man på alla plan jobbar för ett rättvist samhälle.
Men du då, Dennis, som var där för första gången. Skulle du rekommendera någon att liksom åka till Guatemala bara så här lite huxflux? Kan man åka dit som turist?
Jag tror att jag fick se mer på den här resan än vad miljon turister får se. De åker uppgjorda vägar. Vi åkte kors och tvärs genom länderna. Fick se så mycket mer som ingen annan turist ser.
Nej, det går inte att jämföra med en vanlig charteranordnad resa på något sätt. Det
finns inte en chans.
Men samtidigt är det ju så att Guatemala till exempel är ett otroligt vackert land. Så, men det här underliggande våldet gör väl så att man kanske måste vara rustad på ett lite speciellt sätt för att föra runt där. Och jag menar, Honduras är också ett vackert land. Men till exempel min dotter smsade till mig och undrade varför jag var tvungen att åka till ett av de länderna där mordfrekvensen är bland de högsta och så vidare. Så att det är lite tvivelaktigt att rekommendera. Man kan ju önska att de här ländernas potential som turistländer skulle kunna komma till sin rätt liksom. Men då behövs det nog lite lugnare samhällsklimat.
Och det får man innerligt hoppas att det kommer att bli så en dag.
Ja, de boende i länderna där borta, de skulle behöva mera turism. Det skulle ju flöda in pengar. Skulle kunna komma dem till godo, bli mera upplyst och de skulle kunna få hjälp.
Under vissa förutsättningar.
Under vissa förutsättningar.
Tyvärr har tiden skenat iväg ganska mycket nu. Jag tror vi skulle kunna ha pratat i ett par timmar till om det här. För det finns säkert mycket att berätta. Men då får jag tacka dig, Elisabeth Hedlund och Denny
Magnusson
var det. Och med det så avslutar vi det här samtalet. Det var Tyresö Radio 91,4 MHz. Och glöm inte bort att ni också kan gå in och titta på vår hemsida. Där kan ni lyssna på enstaka program eller flera program direkt. Och det är adress www.tyresoradion.se. Tack ska ni ha. Hoppas ni får åka tillbaka båda två.
Absolut. Tack själv.
Tack.